We sat here this evening just before
vi satt här ikväll innan vi började det här underbara mötet. Undrade om vi skulle fylla byggnaden. Det är fullt här. Till övermått. Vi har fått andlig föda tillsammans ikväll. Under konferensens sessioner och nu under det här prästerlandsmötet. Vi är de mest välsignade folken på jorden. Jag har funderat mycket på vad jag skulle säga ikväll för att inte stöta någon. Och jag tänkte på de utmaningar vi har. Ibland tänker vi långt in på kvällen och jag har tänkt mycket på vad jag skulle behöva säga ikväll. En del av oss är medelålders och en del är äldre. Mycket äldre än så, men gammal är jag inte. Ikväll skulle jag vilja börja tala till er bröder. Det har varit bra, känts bra att vara tillsammans ikväll. Vi har fått underbara, givande budskap om Guds prästadöme. Liksom ni har jag känt mig upplyft och inspirerad. Ikväll vill jag tala om sådant som jag tänkt mycket på den senaste tiden och som jag känt mig manad att tala till er om. På ett eller annat sätt har de alla ett samband med den personliga värdighet som krävs för att ta emot och utöva den heliga kraften i det prästadöme som vi bär. Låt mig börja med att läsa i kapitel 121 i Lärarförbunden. Prästadömets rättigheter står i oskiljaktig förbindelse med himlens krafter. Och himlens krafter kan inte kontrolleras eller användas utom genom rättfärdighetens principer. Att de kan förlänas oss är sant. Men när vi försöker skyla våra synder eller tillfredsställa vårt högmod, vår fåfängliga ärelystnad eller utöva kontroll eller herravälde eller tvång över människobarnens själar genom någon grad av orättfärdighet, se, då drar sig himlarna tillbaka. Herrens ande sörjer, och när den dragit sig tillbaka är det slut med den mannens prästadöme eller myndighet. Bröder, det här är Herrens bestämda ord angående sin gudomliga myndighet. Vi får inte hysa några tvivel om den förpliktelse som detta lägger på var och en av oss som bär Guds prästadöme. Vi har kommit till jorden i oroliga tider. Mänsklighetens moraliska kompass har gradvis ändrats till att peka mot nästan vad som helst går an. Jag har levt länge nog för att ha bevittnat mycket av samhällsnormernas omdaning, där kyrkans och samhällets normer en gång till större delen överensstämde. Finns det nu en klyfta mellan oss och den växer sig djupare hela tiden. Många filmer och tv-program skildrar beteenden som helt och hållet strider mot Guds lagar. Utsätt er inte för påverkan av den fullkomliga smörja som så ofta återfinns där. Texten i mycket av dagens musik faller i samma kategori. Den vanvördnad som är så vanlig runt omkring oss idag skulle aldrig ha tolererats för inte särskilt länge sedan. Sorgligt nog missbrukas Herrens namn om och om igen. Minns tillsammans med mig budet, ett av de 10 som Herren uppenbarade för Mose på berget Sinai. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn. Ty Herren skall inte låta dem bli ostraffad som missbrukar hans namn. Jag är ledsen att vi utsätts för vanvördigt språk, och jag vädjar till er att inte själva använda det. Jag vädjar till er att inte säga eller göra någonting som ni inte kan vara stolta över. Håll er helt och hållet borta från pornografi. Tillåt er inte att titta på sådant någonsin. Det har visat sig bli till ett beroende som är mer än svårt att övervinna. Sky alkohol, tobak och alla andra droger. Även det kräver mycket kraft för att övervinna det här missbruket. Vad kan skydda er från synden och ondskan runt omkring er? Jag hävdar att ett starkt vittnesbörd om vår frälsare och om hans evangelium kommer att föra er i säkerhet. Om ni inte har läst Mormons bok, läs den. Ja, jag vill inte förolämpa någon. Men om ni gör det med en bön i hjärtat, med en uppriktig önskan att få veta sanningen, så kommer den heliga anden att bekräfta för er att den är sann. Om den är sann, och det är den, så var Josef Smith en profet som såg Gud Fadern och hans son Jesus Kristus. Kyrkan är sann. Om ni inte redan har ett vittnesbörd om allt detta, så gör det som krävs för att få ett. Det är absolut nödvändigt att du har ett eget vittnesbörd, för du kommer inte så långt på andras vittnesbörd. När du en gång har fått ett vittnesbörd måste det hållas aktivt och levande genom lydnad mot Guds bud och genom regelbundna böner och skriftstudier. Gå till kyrkan, ni unga män. Delta i seminariet och institutet om det finns tillgängligt. Om det finns något som inte står rätt till i ditt liv, så finns det en väg ut. Sluta med det som är orätt. Tala med din biskop. Vad problemet än är, kan det lösas genom uppriktig omvändelse. Du kan bli ren igen. Herren sa om dem som omvände sig: om era synder är blodröda, skall de bli snövita, och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Mänsklighetens frälsare sa om sig själv att han var i världen, men inte av världen. Vi kan också vara i världen, men inte av världen, när vi förkastar falska idéer, falska läror, och förblir trofasta mot det som Gud har befallt. Jag har tänkt en hel del på senaste tiden på er unga män som har åldern inne för att gifta er, men ännu inte har känt för att göra det. Jag ser älskliga unga damer som vill gifta sig, fostra familjer, men deras möjligheter är begränsade eftersom så många unga män skjuter upp äktenskapet. Det här är ingen ny situation. Mycket har sagts om detta av tidigare presidenter i kyrkan. Jag vill bara dela med mig ett eller två exempel på deras råd. President Harold B. Lee sa: vi gör inte vår plikt som prästadömsbärare om vi passerar den ålder när människor vanligtvis gifter sig och undandrar oss ett äktenskap med en av dessa goda kvinnor. President Gordon B. Hinckley sa följande: mitt hjärta ömmar för våra ensamstående systrar som längtar efter äktenskap men inte tycks finna det. Jag har mycket mindre medkänsla med de unga män som enligt vårt samhälles sed har förmånen att få ta initiativet, men som i många fall inte gör det. Jag inser att det finns många orsaker till varför ni kan tveka inför steget att gifta er. Om du bekymrar dig för att kunna försörja hustru och barn ekonomiskt, kan jag försäkra dig att det inte är någon skam med att ett par måste vända på slantarna. Oftast är det under dessa prövande tider som ni växer samman genom att ni lär er uppoffra och fatta svåra beslut. Kanske är ni rädda för att välja fel. Då säger jag att ni behöver utöva tro. Hitta någon som ni passar ihop med. Inse att ni inte kan förutse varje utmaning som kan dyka upp. Men var så säkra på att nästan allt kan klaras upp om ni är påhittiga, fast beslutna att få äktenskapet att fungera. Kanske njuter ni lite för mycket av ungkarlslivet. Åker på lyxiga semestrar, köper dyra bilar och leksaker och bara njuter av ett bekymmerslöst liv med vänner i största allmänhet. Jag har mött grupper av er kringflackande tillsammans och jag medger att jag undrat varför ni inte är ute med fina unga damer, bröder. Det finns en punkt när det är dags att på allvar överväga äktenskap och söka en livskamrat att tillbringa evigheten med. Om ni väljer klokt och om ni beslutar er för framgång i äktenskapet, så finns det ingenting i det här livet som kan bereda större lycka. När ni gifter er, vill ni gifta er i Herrens hus. För dig som bär prästadömet bör det inte finnas något alternativ. Var försiktig så att du inte förstör din rätt att gifta dig på det här sättet. Du kan hålla er uppvaktning inom lämpliga gränser och ändå ha det mycket trevligt tillsammans. Nu ska jag ta upp ett annat ämne som jag känner mig manad att tala till er om. Under de 3 år som gått sedan jag inröstades som kyrkans president, så tror jag att det sorgligaste och mest nedslående ansvaret jag har är att handskas med annullering av beseglingar. De föregicks ju var och en av en glädjande vigsel i Herrens hus, där ett kärleksfullt par påbörjade ett liv tillsammans och såg fram emot att tillbringa resten av evigheten med varandra. Sen går månader och år, av en eller annan anledning dör kärleken. Det kan bero på ekonomiska problem, bristande kommunikation, okontrollerat humör, svärföräldrars inblandning, en härva av synd. Det finns otaliga anledningar. I de flesta fall behöver inte skilsmässa vara lösningen. De allra flesta förfrågningar som gäller annullering av besegling kommer från kvinnor som desperat har försökt få äktenskapet att fungera, men som i slutändan inte klarade av problemen. Välj noggrant och med bönens hjälp ut en livsledsagare, och när ni gifte er så var orubbligt lojala mot varandra. Ett ovärderligt råd kommer från en liten inramad plakett som jag en gång såg hemma hos en farbror och faster. Det löd: välj din älskade, älska ditt val. Det finns mycket visdom i de här få orden. Förpliktelse, hängivenhet i äktenskapet är absolut nödvändiga. Din hustru är din jämlike. I äktenskapet är ingen part överlägsen eller underlägsen den andra. Ni vandrar sida vid sida som en Guds son och dotter. Hon ska inte nedvärderas eller kränkas utan ska respekteras och älskas. President Gordon B. Hinckley sa: den man i den här kyrkan som utövar orättfärdigt herravälde över sin hustru är ovärdig att bära prästadömet. Han kan ha blivit ordinerad, men himlarna undandrar sig honom. Herrens ande bedrövas och det är slut med den mannens prästadöme eller myndighet. President Howard Hunter sa följande om äktenskapet: ett lyckligt och framgångsrikt äktenskap handlar inte så mycket om att gifta sig med rätt person som att vara rätt person. Det tycker jag om. Den medvetna ansträngningen att till fullo göra sin del är det som bidrar mest till framgång. Slutcitat. För många år sedan i församlingen som jag presiderade över som biskop. Nu ska vi se. 1080 medlemmar i församlingen. Stor församling. Ung biskop. Där bodde ett par som ofta hade mycket allvarliga, mycket häftiga gräl. Båda två var säkra på sin sak. Ingen ville ge vika för den andra. När de inte grälade upprätthöll de vad jag skulle kalla ett obehagligt vapenstillestånd. En morgon omkring klockan 2 fick jag ett telefonsamtal från paret. De ville prata med mig och de ville tala just då. Jag släppade mig upp ur sängen, klädde mig och åkte hem till dem. De satt på varsin sida av rummet och vägrade tala med varandra. Hustrun kommunicerade med sin man genom att tala med mig. Han svarade genom att tala med mig. Jag tänkte, hur i hela världen ska vi kunna få det här paret samman igen? Jag bad om inspiration och tanken kom till mig att ställa en fråga. Jag sa, hur länge sedan var det som ni var i templet och bevittnade en tempelbesegling? De medgav att det var länge sedan. De var i övrigt värdiga personer som hade tempelrekommendation och som besökte templet för att utföra förrättningsarbete för andra. Jag sa till dem, vill ni följa med mig till templet på onsdag morgon klockan 8? Vi ska bevittna en beseglingsceremoni där. Och de frågade båda, vems ceremoni? Jag sa det, jag vet inte. Det blir för den som gifter sig den morgonen. Påföljande onsdag på utsatt tid träffades vi vid templet i Salt Lake City. Vi gick alla tre in i ett av de vackra beseglingsrummen utan att känna någon i rummet utom äldste Elray Christiansen, som då var assistent till det tolsk forum, ett ämbete som generalauktoriteter kunde ha på den tiden. Äldste Christiansen var insatt för att utföra en beseglingsceremoni för ett brudpar i det rummet den morgonen. Vi gick in och satte oss. Jag tänker att bruden och hennes familj tänkte, det måste vara vänner till brudgummen. Och brudgummens familj tänkte väl, det här måste vara vänner till bruden. Mitt par satt på en liten bänk omkring en halv meter mellan sig. Äldste Christiansen började med att ge råd till paret som skulle gifta sig. Och han gjorde det på ett förtjusande sätt. Han nämnde hur en man borde älska sin hustru. hur han borde hur han borde behandla henne med respekt och artighet, hedra henne som hemmets hjärta, så talar han till bruden om hur hon borde hedra sin make som hemmets överhuvud och stödja honom på alla sätt. Jag märkte att medan äldste Christiansen talade till brudparet så flyttade sig mitt par lite närmare varandra. Snart satt de alldeles bredvid varandra. Det gladde mig att båda två hade flyttat i ungefär samma takt. Vid slutet av ceremonin satt mitt par så nära varandra som om det var de som var nygifta. Båda log. Vi lämnade templet den dagen utan att någon fick veta vilka vi var eller varför vi hade kommit, men mina vänner höll varandra i handen medan de gick ut genom huvudentrén. De hade lagt sina meningsskiljaktigheter åt sidan. Jag behövde inte säga ett ord. Ni förstår, de kom ihåg sin egen bröllopsdag och de förbund de hade ingått i Guds hus. De var fast beslutna att börja om igen och försöka ihärdigare den här gången. Om någon av er har problem i äktenskapet så ber jag er att göra allt ni kan för att reparera det som behövs så att ni kan bli lika lyckliga som ni var när ert äktenskap påbörjades. Vi som vigs i Herrens hus gör så för tid och all evighet. Och vi måste sedan göra det som krävs för att det ska bli så. Jag inser att det finns situationer när ett äktenskap inte går att rädda, men jag känner starkt att för det mesta både kan och borde de det. Låt inte ditt äktenskap komma till den punkten när det är i fara. Det kommer an på var och en av oss som bär Guds prästerdöme att disciplinera oss själva så att vi kan höja oss över världens sätt. Men det är absolut nödvändigt att vi är hedervärda, anständiga män. Våra handlingar måste vara oklanderliga. De ord vi talar, vårt sätt att behandla andra och vårt sätt att leva vårt liv påverkar vår styrka som män och pojkar som bär prästadömet. Prästadömets gåva är ovärderlig. Den medför myndigheten att handla som Guds tjänare, att välsigna de sjuka, att välsigna våra familjer och även välsigna andra. Myndigheten kan nå bortom dödens slöja in i evigheten. Det finns inget som går upp emot det i hela världen. Beskydda det, använd det, ära det och lev på ett sådant sätt att ni är värdiga det. Mina kära bröder, må rättfärdighet vägleda varje steg på vår väg genom livet. Må vi idag och alltid vara värdiga mottagare av prästadömes gudomliga kraft som vi innehar. Må det välsigna vårt liv och må vi använda det till att välsigna andra som han gjorde, som levde och dog för oss. Ja, Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Det här är min bön i hans högtidliga heliga namn. Amen.